Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort. Liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i toxisk psykoterapi. Det vill säga hela Emmas intervju med Alexander Rosenthal, som är legitimerad psykolog samt docent och lektor på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Alexander berättar bland annat om vilka olika typer av behandlingar som finns inom psykoterapin och hur de skiljer sig åt. Hur viktigt terapeutens engagemang är för att behandlingen ska bli framgångsrik och varför han tror att så många kulturpersonligheter är förtjusta i Freuds ovetenskapliga psykoanalys. Men först, vad innebär psykoterapi?
Psykoterapi är en behandling av en form av sjukdom som är relaterat till psyket. Så det är att man har någon form av lidande som går att koppla till någon form av psykologisk funktion som man då med hjälp av psykoterapin ska avhjälpa. Och då brukar man också säga att psykoterapi är någon form av strukturerad samtalsmetod. Så man kommer tillsammans då med hjälp av samtal försöka nå fram till en lösning eller hitta alternativ till personens problem.
Behöver det vara evidensbaserat för att det ska kallas för psykoterapi?
Ja, det är en bra fråga, för det finns ju rekommendationer som till exempel landets regioner ska förhålla sig till. Och det är rekommendationer som utfärdas av Socialstyrelsen som då tar fram riktlinjer som också fastställer vad är bästa möjliga vård för olika psykiatriska diagnoser utifrån dagens forskningsläge. Och då samlar man ihop en mängd forskare som ska gå igenom all tillgänglig forskning. Och sen utfärdar man då rekommendationer som då säger att jo, men för depression till exempel så finns det en rekommendation om att man ska få kognitiv beteendeterapi bland annat. Och då är det som man brukar anse är evidensbaserad. Men sen så finns det ju massa olika former av psykoterapi där vissa inte har det här forskningsunderlaget. men som fortfarande används. Det är bara att inom regionerna, då, den offentliga sjukvården, där är det inte tänkt att användas.
Hur utvärderar man då vetenskapligt effekterna av psykoterapi?
Ja, det vanligaste sättet att utvärdera psykoterapi på, det är ju att man använder sig av olika former av självskattningsformulär. Och det är alltså ett sätt för patienten att skatta sitt mående. Och om vi tar social fobi, alltså rädsla för att bli utskrattad eller bedömd negativt av andra, då fyller man i en skattningsskala som mäter social fobi innan behandlingen och sen under behandlingen och sen efter behandlingen. Och så ser man, har det skett en förändring på social fobi då, utifrån de här skattningarna. Så det är det vanligaste sättet att titta på om psykoterapi funkar. Och så brukar man ofta jämföra det mot en kontrollgrupp. Och det kanske är att man jämför med en grupp patienter som inte får påbörja sin behandling utan de väntar på sin behandling. Och då har man möjlighet att se, är det verkligen behandlingen som har den här effekten? Eller är det andra ovidkommande variabler?
Vilka terapiformer skulle du säga att man har bäst vetenskapligt stöd för?
Ja, i de riktlinjerna som finns idag som utfärdas av Socialstyrelsen så skulle man kunna säga att kognitiv beteendeterapi är den behandlingsform, den form av psykologisk behandling som har starkast forskningsstöd. Och så finns det även exempel på i vissa psykiatriska diagnoser andra psykoterapiformer som också rekommenderas. Och där finns det interpersonell psykoterapi vid depression och så finns det modern korttidsdynamisk terapi, alltså en form av strukturerad psykodynamisk terapi som också kan rekommenderas. Men kognitiv beteendeterapi är det som rekommenderas i dagsläget för flest psykiatriska diagnoser.
Vad menas med interpersonell psykoterapi?
Så det är en strukturerad psykoterapiform som är ganska kort i sitt omfång, precis som i kognitiv terapi, och där man följer ett strukturerat behandlingsupplägg. Och där är fokus väldigt mycket på relationerna som patienten har med nära anhöriga och vänner och som man tänker sig då kanske bidrar till att personen fortsätter att må dåligt då. Och i dagsläget så är det som sagt depression som den här terapiformen kan användas för. Och då tänker man sig mycket att ja, men personens relationer till andra människor kanske ligger till grund för att personen har blivit deprimerad och fortsätter vara deprimerad. Så då jobbar man mycket med relationerna till andra. Att man ska ta kontakt med sina vänner igen och börja umgås med andra helt enkelt.
Kan det också handla om att man ska sluta umgås med vissa personer? Det tycker jag är lite populärt inom självhjälpen. Man pratar om liksom toxiska relationer, att man ska liksom klippa med vissa människor.
Ja, om det finns problem i relationerna, men där så betonar man ju också att personen själv har ett ansvar för att skapa och upprätthålla varaktiga relationer. Så det kan ju handla om att man kanske ska se över sina egna beteendemönster. Alltså, vad bidrar jag med i den här relationen? Och gör jag någonting här som skapar problem? Jag hamnar ju ofta i gräl till exempel. Så att det handlar ju också om att se till sina egna beteendemönster.
Du nämnde någon dynamisk terapiform också.
Mm. Så psykodynamisk psykoterapi har ju funnits väldigt länge och har sitt ursprung i psykoanalys, men idag är väldigt annorlunda jämfört med den traditionella psykoanalysen. Och då finns det ett par olika strukturerade former av psykodynamisk terapi som är kortare i omfång, så att de är inte så många sessioner, alltså träffar, som psykoanalys. Och där man har liksom mer uttalade mål med terapin, att det är vissa specifika saker man ska förändra. Och så betonar man vissa saker i behandlingsformerna då. Och det kan till exempel vara hur man hanterar starka känslor. Så på ett sätt kan man säga att den här moderna formen av psykodynamisk terapi påminner ganska mycket om kognitiv beteendeterapi när det kommer till liksom struktur och agenda och mål och så.
Hur skulle du då beskriva psykoanalysen?
Psykoanalys är ju mer av en ostrukturerad form av samtalsbehandling som i korthet går ut på att analysanden eller patienten då fritt ska associera kring sina erfarenheter och upplevelser. Och det mest klassiska exemplet är att man ligger på en divan och sen så samtalar man fritt. Och i och med att man samtalar fritt utan att någon kommer med några direkta följdfrågor så kan man också skapa egna associationer mellan olika saker och kanske hitta kopplingar mellan händelser och erfarenheter som man inte tidigare har tänkt på. Sen så försöker ju då analytiken eller då terapeuten hjälpa patienten på traven genom att ibland komma med någon reflektion eller tolkning av det som patienten har kommit med. Och det skulle då kunna vara någon slags sammanfattning av vad patienten har sagt och en tolkning utifrån en psykoanalytisk referensram. Alltså att man har en teori och en idé om vad är det som får problemen att fortsätta. Och så berättar man det för patienten. Men det är ju ganska olikt mer moderna former av psykoterapi som alltså är mer strukturerade. Och det som kännetecknar de här moderna psykoterapiformerna, oavsett om det är psykodynamisk terapi eller interpersonell psykoterapi eller KBT, det är ju att de är mer kollaborativa. Det vill säga man samarbetar mycket mer. Och då kanske det att jag som psykolog, psykoterapeut ställer frågor, du som patient berättar vad du tänker på. Och sen så försöker vi tillsammans utforska, okej, vad betyder det här? Går det att sätta relation till ditt problem? Vad tror du är anledningen till att problemet fortsätter? Har du något förslag på hur vi skulle kunna göra annorlunda här? Ska vi pröva det? Så får du gå ut och pröva saker och ting i verkligheten. Och kommer tillbaka så utvärderar vi. Så att det är mer av ett samarbete än vad det är inom psykoanalysen. Så att det är en ganska avgörande skillnad mellan de där två terapiformerna.
Den här liksom idén om att väldigt mycket av ens problem härstammar från liksom trauman i barndomen, är det en viktig del av psykoanalysen?
Ja, i alla fall att det finns upplevelser och erfarenheter från sin barndom som är av betydande karaktär. Att det är mycket av det som ligger till grund för det lidandet man har idag.
Och relationen till föräldrarna och så?
Ja, så relationen till föräldrarna står i centrum, eftersom man tänker sig att det är de som man har formats mest av under sin uppväxt. Och det här är ju förstås betydelsefulla delar även inom mer moderna terapiformer. Men då skulle man inte lägga lika stor vikt vid det här. Men däremot så kan man prata om att vissa saker du har varit med om har kanske då påverkat hur du beter dig idag. Men vi är lite mindre intresserade av uppkomsten och mer intresserade av vad får ditt problem att fortsätta. För vi kan inte göra så mycket åt vad som hände där och då. Men vi skulle kunna försöka förstå vad är det som får ditt problem att kvarstå och sen se till att ändra på de bitarna och se om vi kan komma till rätta med ditt problem.
Men på så sätt så låter ju de här mer moderna terapiformerna vara förknippade med lite mer liksom krav på patienten. Att nu är det du som måste lösa det här. Medan då psykoanalysen handlar mer om att bakåtblickande och att kanske hitta ursäkter.
Ja, psykoanalysen skulle ju betona det här med insikter. Det vill säga att den här fria associationen som görs i divanen, det kan leda till viktiga insikter som får dig att se saker och ting på ett annat sätt och sen då i sin tur kanske förändra någonting i ditt beteende. Medan mer moderna terapiformer, där lägger man större vikt vid, okej, vad är det för någonting som du kan göra annorlunda idag så att du ska kunna må bättre? Och då lägger man över lite mer ansvar på patienten att vara aktiv i den här förändringsprocessen. Så insikter, ja, det är viktigt. Det är saker vi kan kartlägga i terapirummet och komma fram till tillsammans. Du kan gå ut och registrera saker, ting, ta med dig och så diskuterar vi det. Men det är fortfarande så att en förändring kommer bara till om du också aktivt bidrar till det. Och det är därför man både inom KBT och såna här mer moderna terapiformer inom psykodynamisk inriktning betonar det här med att personen ska göra saker mellan sessionerna. Och det kan vara i form av hemuppgifter, att man ska testa att göra någonting som man är ovan vid eller tycker är jobbigt. Och sen så kommer man tillbaka och berättar vilka erfarenheter gjorde jag av det här då.
Kan terapeutiska behandlingar vara skadliga?
Ja, det finns forskning som pekar på att under tiden man går i psykoterapi så kan man uppleva vissa saker som negativa. Och en sak som man har sett är att en andel av alla patienter som går i psykoterapi försämras under tiden de går i behandlingen. Och det betyder ju inte att det är terapin i sig som orsakar den här försämringen. Men det verkar ändå vara så att när man mäter då hur det går för människor som går i psykoterapi så är det mellan 5-10% som går ut i sin behandling och mår sämre än de gjorde innan. Mätt då med såna här självskattningsformulär då. Och det här ska tilläggas gäller för depression och ångestsyndrom, så vi vet lite mindre om hur det ser ut för ätstörningar eller svårare former av psykiatriska diagnoser som schizofreni. Men vi vet i alla fall att en viss andel kommer att må sämre efter att de har gått i terapin. Då.
Alltså även när behandlingen är avslutad?
Ja, precis.
Så jag tänker med fobi till exempel så handlar det ju mycket om att exponera sig det som får en att må dåligt. Och då kanske det inte är så konstigt att man upplever den här behandlingen som väldigt påfrestande.
Mm, och det är en jätteviktig poäng därför att i nästan alla former av terapi, oavsett inriktning, så handlar det ju om att man ska utsätta sig för saker som man kanske undviker. Jobbiga minnen, relationer till andra människor, tankar och känslor. Så ett visst mått av exponering eller att utsätta sig för det man tycker är jobbigt, det ingår i psykoterapi. Och en del av de upplevelserna kan ju upplevas som väldigt negativa. Men det betyder ju inte att terapin är skadlig, utan vi tänker oss att det här är kortvarigt och att det är en del i processen att bli bättre då. Men i de fallen när man mäter försämring, då tittar man på hur det ser ut efter behandlingen jämfört med innan. Och då kan man se att mellan 5-10% då har försämrats. Och det här är ju då bara försämring. Sen så har vi andra oönskade händelser som kan ske i terapin. Och då brukar man prata om saker som att man upplever starkare hopplöshet eller man tappar tron på att saker kommer bli bättre och så vidare. Och det här är också en ganska stor andel som rapporterar att det händer i terapin. Men det är svårt att sätta fingret på om det är skadligt eller inte. För återigen, det kan ju vara sånt som man upplever, men vi vet inte om det påverkar utfallet eller resultatet av behandlingen då. Men många kommer att uppleva vissa delar av behandlingen som lite jobbiga. Och det behöver man som psykolog eller psykoterapeut vara öppen med så att patienten känner till det.
Vet man vad det är som orsakar de här försämringarna?
Inte riktigt. Och det här forskningsfältet är ju relativt nytt. Alltså vi har känt till att patienter försämras väldigt länge. Men det har inte bedrivits någon egentligen forskning på orsakerna till det. Så det går ju bara att spekulera. Man kan tänka sig att det finns saker och ting i matchningen mellan mig som patient och dig som terapeut eller den här behandlingsformen som ställer till det. Och det kan ju vara då att jag kanske går in i behandlingen och har förväntningar om att det ska vara på ett visst sätt. Och så träffar jag en psykolog eller psykoterapeut som jobbar på ett helt annat vis. Och då kanske den missmatchen då skapar negativa upplevelser hos mig. Men det kan ju också vara att saker och ting som ingår i behandlingsformen upplevs som så pass jobbiga att man börjar må sämre. Och om inte det tas upp och kan bearbetas i behandlingen, då skulle ju det kunna leda till att man upplever en försämring och så hoppar man av behandlingen och så kanske man klandrar sig själv och tycker att jag är värdelös, jag klarar inte av att ta hand om mig själv och mina problem. Och så tappar man hoppet om att det ska bli bättre då. Så det skulle kunna vara några orsaker.
Finns det särskilda typer av psykologiska behandlingar som riskerar att göra patienterna sämre?
Det är också en bra fråga, för att det vet man inte riktigt idag. Och det mesta som studeras på det här området, det handlar ju om väletablerade behandlingsformer som kognitiv beteendeterapi eller liknande.
Så man slänger inte in sådana här vansinniga alternativa behandlingar när man utvärderar det här?
Nej, precis. Nej. Och då ska man ju tillägga att det här är saker som händer trots att patienterna får bästa möjliga vård och det ges av välutbildad vårdpersonal och så vidare. Men vi vet desto mindre om icke-etablerade behandlingsformer. Så det är svårt att säga, men vi vet idag att det finns några sådana här interventioner som används psykosocialt och vissa former av psykoterapi som inte längre är vanliga som anses skadliga. Och en sån här variant då på psykosocial intervention, det är ju så kallade scared straight interventioner. Alltså du tänker att du har ungdomar som är lite på glid, kanske ägnar sig åt småkriminellt beteende. Att man då skulle kasta in dem med andra busar och så ska de då skrämmas till rätt bana i livet. Typ som man har sett i tv ibland, att ungdomar får träffa fängelsekunder. Och det här har visat sig ha skadliga effekter för att det kan faktiskt leda till ökad kriminalitet. Och när det kommer till skadlig psykoterapi så brukar man ju ofta prata om det här med debriefing som sker efter att man har varit med om en traumatisk händelse. Att man ska bearbeta det så fort man har varit med om den här traumat. Och det har visat sig faktiskt ha negativa effekter. Så där är det bättre med så kallad liksom första hjälpen som händertagande som handlar bara om att personen ska känna trygghet. Och sen om det finns kvarstående symptom långt senare, då kan det vara föremål för terapi. Men debriefing är inget som rekommenderas. Och sen så har vi det här väldigt kända exemplet med att man ska återuppväcka gamla minnen. Och det blev ju kanske känt framförallt i hela den här Thomas Quick-skandalen som ägde rum. Och där finns det ju forskning från USA framförallt som visar att det här är en form av psykoterapi som faktiskt är direkt skadlig. och där terapeuten helt enkelt inducerar eller skapar falska minnen hos patienten som kan leda till helt fruktansvärda konsekvenser, som att man anklagar nära anhöriga för saker som aldrig har ägt rum.
Finns det vissa patientgrupper som löper särskilt stor risk att bli sämre av behandlingen?
Det vet man inte heller. Det vi känner till är att det finns vissa demografiska faktorer som kan öka sannolikheten att man försämras till exempel. Och då vet vi till exempel att är man yngre och är man av manligt kön, så verkar det vara riskfaktorer då för att man ska försämras i sin behandling, och likaså att man också hoppar av sin behandling i förtid. Och vi vet inte riktigt vad det beror på. Men vi vet ju inte heller vad vi ska ha den här informationen till, för det är inte så att vi kan förvägra unga killar psykoterapi. Men däremot så kanske det handlar lite om saker ting runt omkring, som socialt skyddsnät eller liknande, som saknas i de här personernas vardag och som vi då skulle behöva stärka i behandlingen. Men i övrigt så vet vi inte så mycket om vilka patienter som upplever negativa effekter i sin.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Apropå det här med unga killar, man har ju pratat väldigt mycket om suicidrisken kopplad till att börja liksom ta antidepressiva läkemedel. Är det ett sånt utfall som man kan se liksom i början av en terapeutisk behandling?
Nej, inte på samma sätt. Däremot kan det ju vara så att patienter kan må sämre ett tag under terapin till följd av att de just börjar närma sig saker som har varit jobbiga. Och det behöver man ju förklara för patienten att det här kan äga rum och det kan upplevas som väldigt jobbigt. Men då är det viktigt att du flaggar det för mig så att vi kan bearbeta det tillsammans då. Så återigen, det handlar lite om vilka förväntningar som patienten går in med i terapin då.
Vad menas egentligen med toxiska terapeuter?
Så toxisk skulle då peka på att det kanske finns något giftigt eller skadligt hos den här terapeuten som leder till negativa effekter hos en patient. Där kan man säga att det finns viss forskning på att utfallet av psykoterapi, alltså resultatet av behandlingen, kan variera väldigt mycket beroende på vilken terapeut man träffar. Och det pekar då på att även om vi har evidensbaserade behandlingsformer, så är det fortfarande så att olika patienter får olika resultat trots att de får samma behandlingsform. Och då verkar det vara någonting hos terapeuten som är av avgörande betydelse. Och det tycks vara så att vissa terapeuter är bättre än andra, så de är så kallade superterapeuter. Så de åstadkommer i genomsnitt en större förbättring hos alla sina patienter. Och så har vi de här som är motsatsen då, att de är toxiska. Så de verkar snarare skada sina patienter i avseendet att deras patienter går ut och mår sämre i genomsnitt då. Och det här är trots att man tar hänsyn till saker som vilka patienter de träffar, alltså hur svåra de är eller vilka diagnoser de har. Så det finns fortfarande terapeuter som i genomsnitt då verkar åstadkomma försämring hos sina patienter. Sen vet vi inte exakt vad det beror på, för att det här bygger på studier av jättestora datasätt med många tusen patienter och många hundratals terapeuter. Men man har inte pekat på någonting som de här terapeuterna gör eller några egenskaper de har som skulle kunna leda till den här försämringseffekten då.
Har ni några teorier? Finns det några liksom kvalitativa undersökningar?
Det verkar som att det handlar om vissa typer av interpersonella färdigheter. Och här brukar man prata om så här främjande interpersonella färdigheter. Att någonting som alla psykologer och psykoterapeuter behöver kunna behärska, det är ju att skapa en relation till sin patient där patienten känner sig trygg och blir bemött på ett respektfullt sätt och vågar prata om sånt som är svårt. Och likaså att terapeuten kan visa värme och empati för patientens lidande. Och det tycks vara så att saknar man de här basala interpersonella färdigheterna, då har man också mycket svårare att skapa bra förhållanden i terapin. Och kanske är det någonting som bidrar till att de här patienterna då mår sämre.
Är det färdigheter som man kan lära sig och som borde liksom inkluderas i utbildningen? Eller är det bara att vissa personer borde inte bli terapeuter?
Jag tror både och. Alltså dels så är det ju färdigheter som man kan bli bättre på. Och då finns det lite olika sätt att mäta det. Till exempel så brukar man använda sig av färdiginspelade patientsamtal. Alltså man ser bara patienten och så säger den någonting. Den kanske brusar upp och blir arg. Och sen så spelar man in då hur den här terapeutstudenten agerar när den får se det här inspelade scenariot. Och då kan man också se att man kan lära sig att bli bättre på att hantera det här på ett varmt, empatiskt sätt då. Så jag tror absolut att man kan bli bättre på de här sakerna. Men sen tror jag också att det är så att vi har vissa personer som kanske saknar den förmågan redan från början. Och som kanske inte heller borde bli psykologer eller psykoterapeuter.
Tycker du vi till exempel intaget till psykologiutbildningen att man borde vara lite mer selektiv och ha vissa typer av tester som kan liksom undersöka de här interpersonella färdigheterna?
Det är en klurig fråga för att man får inte heller riktigt begränsa tillgången till utbildning på det sättet. Så intervjuer eller olika mätningar av de här typen av egenskaper, det tror jag skulle vara svårt att få till. Däremot så finns det ju flera trösklar som personer måste ta sig igenom eller ta sig över under utbildningens gång, som är lite av en skyddsmekanism då. Till exempel ska ju studenter på psykologprogrammen ut på praktik. Då blir de bedömda kring sitt agerande där. Till exempel då hur de bemöter patienter. Och sen så träffar de ju patienter i slutet på sin utbildning och bedriver psykoterapi under handledning. Och då finns ju också möjlighet för handledarna att flagga att det är någonting som inte stämmer här. Så man kan ju ta sig igenom psykologprogrammet till exempel och som klarar studierna men misslyckas med de här momenten. Och då kommer man ju inte kunna gå ut och jobba som psykolog då. Så jag skulle säga att det finns vissa skyddsmekanismer fastän vi inte kan begränsa vilka som får tillgång till utbildningen från början då.
Visst går psykologer i egen terapi också under utbildningen?
Inte längre. Nej, okay. Det beror lite på universitet. De flesta universiteten har tagit bort egen terapin och bytt ut det mot en slags egen reflektion, professionell utveckling. Och det har ju mycket att göra med att egen terapi är också lite svårt att bedöma. Har man klarat eller inte? Ja, det handlar ju bara om att man går x antal sessioner. Så att det har varit lite klurigt att ha kvar.
Borde terapeuter granskas noggrannare?
Ja, det tycker jag. För om man tänker att vi granskar blivande terapeuter väldigt noga under utbildningens gång, så gör vi ju inte det sen när personerna kommer ut i arbetslivet och jobbar. Och det här tycker jag är en stor brist. Och det har ju varit så traditionellt sett att vi inte har någon insyn i terapirummet. Vi vet inte vad som försiggår där. Och det tycker jag är en stor brist och en patientrisk också. Så någonting som jag trycker väldigt hårt på, det är ju att det ska ske kontinuerlig mätning under behandlingarnas gång. Så att patienterna skattar sitt mående från session till session, alltså varje gång de träffar sin psykolog eller psykoterapeut. Och på liknande sätt skulle man också kunna vända på det så att man bedömer relationen mellan patient och psykolog då. Och det här gör ju det möjligt för oss att se, är det så att den här psykologen eller psykoterapeuten presterar sämre överlag när det kommer till sina patienter eller presterar en bättre överlag? Ja, om det är det förstnämnda fallet, då kanske mottagningen man jobbar på behöver sätta in åtgärder för att stärka den här psykologen. Till exempel extra handledning eller någon form av extra övervakning beroende på vad det gäller. Och om inte det hjälper, då kanske den här personen inte behöver eller ska jobba vidare med patientkontakter då.
När du lyfter sådana här frågor, vad får du för respons från yrkesverksamma terapeuter?
De flesta skulle jag säga är positiva till den här idén, och det börjar ju komma på allt fler håll i landet att man också gör den här typen av kontinuerlig monitorering som det kallas då, eller övervakning då. Men en kritik mot det här är ju just att man så att säga släpper in andra i terapirummet som tidigare då har varit skyddat från insyn, och att det kanske skulle kunna få negativa konsekvenser för behandlingen. Och lika så att den här informationen skulle kunna användas av arbetsgivare på ett sätt som det kanske inte är tänkt. Typ att löner skulle sättas utifrån hur bra man presterar med sina patienter. Och det är ju inte riktigt tanken, utan det här är kanske mer av ett patientsäkerhetsverktyg.
Jag vet att du också har studerat IVO-anmälningar mot psykologer. Är det vanligt att psykologer IVO-anmäls?
Det är en lite svår fråga, för det handlar ju också lite om hur de här anmälningarna går till. Så man kan ju börja med att kolla lite på hur vanligt det är att psykologer anmäls till IVO. Och då såg jag faktiskt att Psykologtidningen, som är Psykologförbundets då egen tidning, de gjorde en sån undersökning 2020, och så gick de tillbaka 10 år. Så under 10-årsperiod mellan 2010 och 2020 så var det 80 anmälningar mot psykologer. Så alltså ungefär 8 per år. Och om det är mycket eller lite, det är svårt att säga, men jag skulle säga att det förmodligen finns ett stort mörkertal, för att det är nog inte så många som vet eller orkar att göra en sån här anmälan mot IVO. Och idag så kompliceras det lite grann, därför att det är inte så IVO jobbar längre, utan det du ska göra som patient om du upplever dig har blivit dåligt bemött inom vården, det är att du måste göra en anmälan till den verksamhet där du har varit patient då. Och då samlas det ju inte in centralt någonstans hur många anmälningar som görs mot till exempel psykologer. Så numera vet vi inte riktigt hur den här statistiken ser ut då. Men absolut, en del blir ju anmälda, och det verkar ju som att det handlar mycket om bemötandet från psykologen. Till exempel då att psykologen har sagt saker som har ansetts vara olämpliga, eller man har gett råd som är opassande. Och lika så att man är alltför privat och berättar saker om sig själv som patienten inte vill höra.
Finns det en inneboende utmaning i att hålla en professionell distans mellan terapeut och patient eller klient när samtalen faktiskt präglas av intimitet?
Det är en jättebra fråga, och jag vet inte hur ofta det förekommer att det sker sådana typer av etiska övertramp. Det är tack och lov ganska ovanligt att en psykolog eller en psykoterapeut inleder någon form av relation av intim karaktär till sin patient. Så det ska då betonas att det är väldigt ovanligt. Men visst kan det hända att psykologen eller psykoterapeuten får känslor för sin patient då. Och det kan ju då vara av vänskaplig karaktär eller sexuell natur. Och det ska man då kunna hantera om man är tillräckligt professionell. Och då kan det handla om att man behöver avbryta kontakten därför att det funkar inte. Eller att man tar hjälp av en handledare och då kan hantera det på det sättet då. Så att jag tycker att alla psykologer och psykoterapeuter har en skyldighet att aktivt då sätta en gräns gentemot patienten om man upplever att det här dyker upp i terapin, vilket det gör ibland, så att man kan hantera det på ett bättre sätt då.
Men jag tänkte också på det där du sa, att man ibland som liksom terapeut delar med sig av för mycket privat information. Det är ju på något sätt, i andra mellanmänskliga relationer så är det naturligt på något sätt att man speglar varandra. Att om du och jag som vänner sitter och pratar och du delar med dig av intima tankar, så är det nästan transaktionellt att man känner att man själv också behöver göra det.
Och en del patienter tycker att det där är svårt att hantera, alltså att jag ska bara prata om mig själv och så får jag ingenting tillbaka. Och i vissa behandlingsformer som till exempel psykoanalys eller mer traditionell psykodynamisk terapi, där har man ju då tänkt sig att de här gränserna ska vara väldigt tydliga, så att jag som analytiker eller psykolog inte ska komma med någon form av personlig information alls. I mer moderna psykoterapiformer som kognitiv beteendeterapi, där kan man absolut vara personlig, men man ska inte vara privat. Så man kan ju absolut ge exempel som man tänker sig kan vara nyttiga för patienten att höra. Men man ska inte gå över en gräns och börja bli privat kring vad man själv upplever eller har känt i olika situationer i livet. Därför att det behöver inte alls vara lämpligt eller passande för den här patienten då.
Men man kan säga så här, jag tycker också att det är jätteläskigt att hålla tal på en middag.
Absolut, och det tycker jag är någonting positivt och något man kan använda i behandlingen. För det visar ju också att det här är allmängiltigt, att alla människor lider. Även jag har erfarenhet av det här. Sen så behöver man kanske inte gå in på detaljer kring just det specifika sammanhanget eller så.
Finns det någonting inneboende problematiskt med maktförhållandet mellan terapeut och patient eller klient?
Ja, det finns det ju, eftersom det är ju mer av en envägskommunikation. Så patienten får inte reda på särskilt mycket om sin psykolog eller psykoterapeut. Och det tycker jag ska finnas där, för att det handlar ju om professionalitet, så att man verkligen kan visa på att i det här samtalet så jobbar vi med dina problem, vi utgår från din berättelse, sen så kan jag komma med råd och hjälpa dig med saker och ting utifrån det jag kan, alltså min utbildning och erfarenhet. Så. Men det betyder ju också att jag som psykolog eller psykoterapeut alltid kommer sitta på lite mer information, lite mer kunskap än vad patienten gör. Och att det är klart att då finns det en skillnad i maktförhållande då. Så är det. En annan sak kring makt är ju att det kan vara väldigt viktigt för psykologen eller psykoterapeuten att också utforska hur ens identitet, alltså saker som könstillhörighet eller sexualitet och liknande, skulle kunna påverka maktförhållandet till patienten. Och det är något som vi tyvärr är ganska dåliga på att utbilda i, men som en del forskare har uppmärksammat nu mer på senare tid. Och det kan ju handla då om att man kanske ska fundera lite över hur skulle saker som könsskillnaden mellan mig och patienten kunna påverka maktförhållandet till terapin. Alltså, finns det någonting som talar för att jag är i ett överläge på grund av att jag är man eller kvinna? Samma sak om jag skulle vara heterosexuell och min patient är homosexuell. Eller om jag är vit och min patient kommer från en annan kultur eller har en annan etnicitet än svensk. Sådana saker skulle kunna spela in och göra att maktförhållandena i terapin påverkas på ett negativt sätt. Och skulle kunna innebära att patienten kanske inte är lika bekväm med att vara öppen kring sitt lidande och de problemen man har. Så att det är saker som man behöver fundera mycket kring som psykolog eller psykoterapeut, tycker jag.
Vad kännetecknar då en superterapeut?
Det vet vi inte heller så jättemycket om. Så precis som med toxiska terapeuter så vet vi att vissa terapeuter då presterar bättre än genomsnittet. Och vi vet inte riktigt vad det är för någonting de gör som innebär att de är extraordinära. Så det finns ju forskning som försöker kolla lite närmare på exakt vad det är för någonting de gör i undersessionerna som får dem att få så här bra resultat. Så att det pågår ju en del spännande undersökningar kring det. Men vi kan inte riktigt säga om det är någon specifik egenskap eller beteende som man använder sig av. Så det är lite av ett stort frågetecken.
Kan liksom personligt engagemang vara en sån här faktor som påverkar hur pass bra resultat en terapeut får?
Ja, men det skulle jag säga. Så att om jag får spekulera lite kring det här med bättre terapeuter, alltså superterapeuter, så har det förmodligen lite med det att göra. Det vill säga att de psykologiska psykoterapeuter som gör ett väldigt bra jobb med sina patienter är också personer som är väldigt engagerade i behandlingen. Och det kan ju handla mycket om att man ska frammana då samtal till en förändring. Att man är väldigt uppmärksam på vad patienten säger och att det finns saker där man kan locka fram och jobba vidare med. Och likaså att man är väldigt engagerad i att skapa förändring så att man problemlöser tillsammans med patienten. Man lyfter upp saker och ting som patienten kommer med och försöker se det från olika håll och perspektiv. Så jag tror absolut att engagemanget är av stor betydelse. Sen är ju det lite svårare att mäta och sätta fingret på vad det är för någonting. Och jag tror att man skulle nog kunna se det lite som att de flesta ligger på en ganska hög nivå, så att vi når förmodligen det som brukar kallas för en takeffekt. Det vill säga att de flesta psykologer och psykoterapeuter är bra på att vara engagerade i terapin. Så det vi snarare ska leta efter är de som ligger långt nere i engagemang. Och att det är kanske de då som utgör de här lite mer toxiska terapeuterna.
Ibland får man ju höra såna här liksom uttalanden som att alla borde gå i terapi. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det är en dum idé. Och det är av den enkla anledningen att psykoterapi är en behandlingsform för just en form av diagnos eller något annat lidande som är av psykisk karaktär då. Och precis som med all annan sjukvård så ska man inte gå och få hjälp för saker och ting som inte innebär ett direkt lidande. Så har man en diagnos eller har man ett problem i livet som gör att man mår dåligt, då ska man absolut söka hjälp och få en bedömning och sen så kanske gå vidare till en behandling. Men om det inte finns den typen av lidande utan man vill bara utforska något hos sig själv, då tycker jag inte att man ska vända sig till en psykolog eller psykoterapeut.
Inte ens om man gör det inom liksom den privata sfären?
Det kan man absolut göra. Har man råd med det så får man ju använda sina pengar precis som man vill. Men det ställer ju också en etisk fråga till den som är psykolog eller psykoterapeut. Om jag nu inte kan träffa hur många patienter som helst, för att det finns en begränsad mängd tid, ska jag välja att prioritera och träffa en person som inte har ett lidande framför en person som faktiskt har ett lidande? Och där skulle jag säga att jag tycker att man ska vända sig till de som lider. Så som ett svar på frågan om alla ska gå i terapi så tycker jag inte det. Däremot så kan man ju som människa ha många frågor kring livets mening eller ha existentiella frågeställningar eller att det finns saker ting hos sig själv som man vill utforska. Men frågan är om det är just hos en psykolog eller psykoterapeut man bör utforska det. Det kanske man kan göra tillsammans med vänner eller genom konsten eller i något annat sammanhang.
En coach kanske?
Eller en coach, absolut.
Varför tror du att det är så många kulturpersonligheter som vurmar för psykoanalys?
Det är en jätteintressant fråga.
Och, håller du med om den bilden?
Ja, det skulle jag säga. Och jag vet inte riktigt varför. Och innan sen kan man tänka sig att det uppstod under en period i historien som har gjort att den har fått en framskjutande roll. Och om man tänker sig allt som hände där kring förra sekelskiftet så fanns det förmodligen någonting i tajmingen av psykoanalysens entré som gjorde att den också fick ett stort genomslag inom konsten och litteraturen. Så jag kan förstå att de nydanande tankar som Freud kom med påverkade många konstnärligt inriktade människor. Och fick dem att utforska saker kring sig själva och samhället som man inte hade tänkt på tidigare. Så det är ju en stor positiv aspekt av vad Freud gjorde. Sen undrar jag lite om psykoanalysen fortfarande ska ha den här platsen i kulturen idag. Och då är min åsikt nej. Därför att den har inte riktigt samma förklaringsvärde som den kanske hade för 100 år sedan. Och jag vet inte vad det är som får många kulturpersonligheter att vurma för psykoanalys idag. Och jag inser nu att jag också sticker ut hakan lite, för det är säkert många som skulle ha andra åsikter om det här. Men det handlar ju förmodligen om att det finns någonting i förklaringsmodellen som gör att ens eget psyke kanske framstår som mer intressant än vad det faktiskt är. Det vill säga att det finns någonting i psykoanalysen som är spännande och intressant och som man tycker går att applicera på sig själv. Fastän förklaringsvärdet är väldigt litet egentligen. Och sen ska man väl säga det att andra behandlingsformer eller förklaringsmodeller inte är lika sexiga, om man får uttrycka det på det sättet. Så kognitiv beteendeterapi, som ju bygger på inlärningspsykologi framför allt. Tänk Pavlovs hundar och Skinners duvor som han då förstärkte enligt ett visst mönster. Det är ju ganska tråkiga förklaringsmodeller att applicera på sitt eget liv. Och därför tror jag också att i jämförelse med psykoanalysen så kommer inte den här typen av förklaringsmodeller någonsin att bli lika attraktiva bland kulturpersonligheter.
Jag tror också det handlar jättemycket om att man upplever att KBT är liksom för ytligt och banalt. Psykoanalysen är mycket liksom mustigare och mer estetisk.
Ja, och det finns en missuppfattning också där kring vad KBT är för någonting. För att många människor som hör ordet KBT börjar ju direkt tänka på specifik fobi, ja okej, du är rädd för spindlar och då ska du genomgå exponering för spindlar och bli kvitt dina besvär. Och det är absolut en jättebra behandlingsform för det. Men KBT är också ett paraply av en mängd olika inriktningar där en del inriktningar går så att säga mer på djupet när det kommer till mer komplexa problem som just interpersonella svårigheter eller personlighetsstörningar eller syndrom som det idag kallas. Och som handlar jättemycket om att utforska anknytningsmönster och tidigare relationer och erfarenheter som kan ha gjort att jag är den människa jag är idag. Så att det är en felaktig uppfattning att KBT skulle vara mer ytlig än vad till exempel psykoanalys är.
Om man då själv går i terapi, vad ska man vara lite vaksam på? Finns det några sådana här tecken på att terapeuten skulle kunna vara toxisk.
Några saker som borde ingå i terapiformen, oavsett om det är KBT, psykodynamisk terapi eller interpersonell psykoterapi, det är ju att man faktiskt utvärderar hur det går. Så saknas det, så skulle jag säga att det är ett varningsflagg. Så det går inte att bara utgå från magkänsla eller intuition eller erfarenhet hos psykologen för att kunna avgöra om man är på väg åt rätt håll eller inte. Utan det behöver finnas någon form av strukturerad bedömning och utvärdering för att veta om behandlingsresultat uppnås eller inte. Det andra är väl lite om det finns ett samarbete mellan mig och psykologen eller psykoterapeuten. Alltså, är det här en envägskommunikation där jag får förklarat för mig väldigt mycket saker och ting, men vi jobbar inte så mycket gemensamt att uppnå mina mål, ja, men då är det kanske också ett varningsflagg. För att betoningen ska ändå ligga på vad patienten säger, vad den kommer med, och att det är den som ansvarar för förändringsprocessen då, tillsammans med hjälp ifrån psykologen eller psykoterapeuten. Så att det är två saker som jag tänker man kan vara lite uppmärksam på.
Tack Alexander Rosenthal för att du vill gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i kärnkraft. Hur stora säkerhetsrisker innebär det egentligen, och är det ett energislag för framtiden? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp, så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.